Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Vi har ju gjort flera väldigt uppskattade avsnitt om det vi stoppar i oss. Allt som handlar om kost och näring, och vi har pratat mycket om blodsocker och energi och framförallt vitaminer. Och nu är det dags för mineraler, vilket många har önskat sig. Så här kommer det. Kristina Sundekvist har återigen bjudit in uppskattade allmänläkaren och funktionsmedicinaren Jannike Fernström. Hon har ju tidigare varit med och pratat om vitaminer i 303 och 311. Så gå gärna tillbaka till de avsnitten om du inte redan har hört dem. För en optimalt fungerande kropp så behövs ju, förutom näringsämnen som protein, kolhydrater, fett, det hör ju allihopa till det som kallas för makronäringsämnen. Förutom det så behöver vi ju även mikronäringsämnen, och dit hör vitaminer och mineraler. Och vi behöver få i oss det här via kosten. De är livsnödvändiga och behövs för en mängd processer och funktioner. Och Kristina har tillsammans med Jannike valt ut några mineraler som kan vara extra intressanta för kvinnan i klimakteriet. Och det är magnesium, zink, selen och jod. Och så hänger även MSM med på ett hörn. Du kommer känna dig mycket mer uppdaterad på det här med mineraler och viktiga funktioner. Och bättre förstå hur du ska säkerställa att du får i dig vad du behöver. Och ja, så får vi lära oss om så kallade antinutrienter, antinäringsämnen, vilka återfinns hos växter, och de kan försvåra upptaget av mineraler. Jätteintressant och spännande information. Jannike är ju som vanligt påläst, och hon förklarar enkelt och tydligt, och du får massor med fakta och insikter. Och missa inte ett gäng bra länkar som ligger på klimakteriepodden.se. Personligen har jag tagit just magnesium väldigt länge på kvällen, och det började egentligen med att lugna och slappna av musklerna, och jag sov mycket bättre när jag började ta magnesium. Sen har det liksom blivit lite av ett beroende, men innan så hade jag ofta det här kli i benen på kvällarna, speciellt om jag satt stilla typ framför tvn och sånt där. Och en bieffekt av det här med magnesium är att jag upplever att min mage funkar väldigt bra. Ja, och nu får jag höra att det också kan påverka humöret. Kanske är det bättre. Ja, men det finns mer mineraler jag fastnar för här, och på handlingslistan så står det nu även paranötter och joderat salt. Ja, det här är ett avsnitt som ger insikter om mineralernas roller och hur du optimerar dem för din hälsa. Så varmt välkommen att lyssna.
Då Jannike Fernström, allmänläkare, vidareutbildare inom funktionsmedicin och och jobbar sedan 3 år tillbaka på funktionsmedicinska kliniken FunMed i Göteborg. Välkommen till Klimakteriepodden, eller välkommen tillbaks till Klimakteriepodden.
Tack så mycket, jätteroligt att få vara med igen.
Ja, men verkligen. Och vi har ju tidigare då gjort 2 avsnitt, du och jag. Och då har vi talat om vitaminer. Och idag så kommer vi att fördjupa oss inom mineraler. Men först så tänkte jag lämna över ordet till dig så att du får presentera dig själv lite närmare för dem som inte känner till dig sedan tidigare.
Ja, absolut. Jag heter Jannike Fernström och jag är läkare. Har jobbat i den vanliga vården i 12 år drygt, eller på vårdcentral i 12 år. Jag har 4 barn, 4 pojkar som är mellan 13 och 27 år gamla. Bor i Göteborg och jobbar som sagt på FunMed nu sedan 3 år tillbaka. Och jag började intressera mig för funktionsmedicin och precisionshälsa när jag blev dålig i mitt arbete på vårdcentralen med utmattningssymptom och fick en hjärnskakning i samband med det och in i klimakteriet snabbt på grund av den här hjärnskakningen, tror jag. Så blev det för mycket och då ville jag liksom hitta ett sätt att må bättre själv. Då var det mycket med det här med kosten och näring och hur ska man träna, hur ska man sova och försöka få ordning på hormoner och allt det där runt omkring. Och då blev det naturligt att man gick in på att lära sig mer om näring och kost och så kom jag in på funktionsmedicin som jag tycker att det passade precis det som jag hade funderat på. Och känner att jag hjälper många andra människor nu också när man tänker på det sättet med en helhetssyn.
Mm. Och idag ska du få hjälpa alla våra lyssnare och förstå mer om mineraler. För det här är ju ett väldigt komplext område och jag tror och märker också att det finns mycket frågeställningar. Vi får ju frågor till podden och jag märker när jag coachar en del kvinnor också att det är förvirring. Och vi läser också mycket det. Vi blir överrösta med massa information på sociala medier och så vidare. Så att vi har ju nu då valt ut några mineraler som vi ska titta på idag i dagens avsnitt. Och det är sådana då som är extra viktiga för kvinnan mitt i livet, kvinnan i klimakteriet. Så de mineralerna som vi ska titta på det är magnesium, zink, selen, jod och MSM. Men först så tänkte jag be dig att väldigt, väldigt kort berätta vad mineraler är för någonting. För att vi svänger oss ofta med begreppet vitaminer och mineraler som att det är någonting samma. Så kan du väldigt, väldigt enkelt förklara skillnaden och då vad mineraler är för någonting?
Ja, mineraler är ju egentligen grundämnen kan man säga. Så att det är ju ett ämne, varje mineral som finns i periodiska systemet som inte är kopplade till någonting annat. Utan det är små ämnen som joner används till att koppla ihop med andra saker i kroppen. Som kan bli enzymer som är nycklar för processer i kroppen kan man säga. Och behövs i nästan alla processer i hela kroppen. Vitaminer är ju mer kopplade ämnen, så att det är många ämnen och organiska ämnen, alltså att det är kopplat på ett kolskelett. Och det är ju någonting som alla levande varelser är uppbyggda på det sättet med kolskelett. Så att det är större ämnen, men de är mer verksamma i sig själva. Mineraler är mer kopplade till andra saker som behövs i kroppen.
Och sen finns det väl också då, man brukar dela upp mineralerna i makro och mikro för deras, utifrån deras betydelse eller hur ofta man ska ta dem eller hur tänker man där?
Absolut, alltså makromineraler är ju sånt som behövs i större mängder i kroppen och där har ju många hört talas om kalcium till exempel som behövs i benstommen. Magnesium är ju någonting vi pratar väldigt mycket om som behövs i väldigt många olika processer i kroppen. Natrium och kalium finns ju i blodet och kontrollerar mycket av våra elektriska impulser i hjärta till exempel. Så där, de är ju väldigt viktiga. Men sen så finns det också spårämnen. Och det är ju mikromineraler då kallar man dem. Och de behövs i mycket mindre mängder. Men de är avgörande för kroppens funktioner ändå. Och där har vi järn, zink, koppar, selen till exempel, jod. Och de är också väldigt viktiga i många processer. Men de behövs i väldigt mycket mindre mängd då. Som järn i hemoglobinet i blodet och jod för att bilda sköldkörtelhormoner till exempel.
Just det. Mm. Men då ska vi ta och gå in på de här specifika mineralerna, och vi kommer göra så att vi tar dem en och en och liksom berättar om vad det är och hur vi får i oss dem, hur man ska tänka om tillskott och om det finns brister och så. Och sen kanske vi kommer in så att de krockar lite grann också då. Men vi ska börja med magnesium.
Ja, magnesium är ju viktigt i många olika processer i kroppen. Vi vet nog inte ens alla processer som magnesium är involverade i. Men det används till exempel för reglering av glukos, alltså socker i kroppen. Så både insulinproduktion och insulinkänslighet, alltså hur känsliga cellerna är för att få in socker i cellerna. Det behövs för produktion av protein, nerv- och muskelfunktion och även i kalciumomsättningen. Så att för benstommen så är magnesium väldigt viktigt. Och det behövs också för tillverkning av hormoner, både könshormoner och sköldkörtelhormoner. Och balansen mellan, som jag sa, magnesium och kalcium är väldigt viktig för benstommen. Och vi har ofta för mycket kalcium i förhållande till magnesium, och det gör att benet bildas sämre, eller vi håller bentätheten sämre. Vi behöver också magnesium i själva mitokondrierna i energiomsättningen. Det är ju där all vår energi i varje cell bildas för att göra ATP, som är vår energimolekyl. Och många vitaminer är också viktiga i samband med magnesium. Så vi behöver B6, D, kalcium och zink för att främja upptagandet av magnesium. Så att det kan ju också vara att man har brist på det, och då får man sämre upptag av magnesium. Och oxidativ stress, som är, man kan säga att vi har en omsättning i kroppen hela tiden. Och när kroppens celler går sönder så ska ju de rensas bort, och vi ska bygga upp nya celler. Och det här kallas oxidativ stress. Man kan likna det mellan en frukt som blir dålig i en fruktskål. Om du inte tar bort det där dåliga äpplet så kommer de andra äpplena också bli dåliga. Och samma sak händer i kroppen, så får vi inte bort en cell och de här fria radikalerna då, som är den här ruttnande cellen kan man säga, så kommer det smitta av sig till de andra cellerna runt omkring, och det behöver vi få bort. Och där är antioxidanterna väldigt viktiga. Så en oxidativ stress är nedbrytning, och eller att cellen blir dålig, den bryts ner, den tas bort, och antioxidanterna är våra sopbilar kan man säga, som rensar rent och tar bort de här fria radikalerna. Och den här oxidativa stressen, skadan på cellen, kan göra att vi får en sämre upptag av magnesium också. Allting samverkar kan man säga.
Så det finns en koppling alltså mellan magnesium och den oxidativa stressen?
Ja.
Och då kan man alltså, genom att då se till att man har ett bra intag, hur man nu då får in magnesiumet, kan då hjälpa till så man slipper den här oxidativa stressen.
Ja, alltså det är ju kopplat åt bägge håll. Så sämre magnesiumintag eller lägre magnesiumintag gör att du får mer oxidativ stress. Men också mer oxidativ stress gör att intaget eller upptaget blir sämre. Så det går åt båda håll. Så vi behöver ha både bra magnesium och få ner den oxidativa stressen för att det ska vara optimalt. Sen är också magnesium en lugnande mineral som vi behöver för att musklerna ska kunna slappna av och för att vi ska kunna bli mer tillfreds mentalt. Så att det är viktigt eller bra att ta magnesium på kvällen. Där lugnar den och vi kan sova bättre på natten. Och många kan komma till rätta med sömnstörningar och magnesium. Om man tar magnesium till kvällen, då kan man sova bättre. Magnesiumbrist kan också ge mer stresspåslag i kroppen. Att den här axeln med kortisol, alltså vårt stresshormon, kan öka. Alltså vi kan öka det här stresspåslaget om vi har en brist på magnesium. Och det gör ju också att vi sover sämre. Vi får mer oxidativ stress. Vi får mer ålderstecken hos oss kvinnor. Så det är också viktigt för det. Magnesium förbättrar också funktionen av D-vitamin i kroppen. Så det gör ju också att vi hjälper skelettet mer. Så att de samverkar också. Magnesium, D-vitamin tillsammans är nog egentligen viktigare än kalcium och D-vitamin, som vi ofta får som tillskott för att hjälpa att bygga upp en bentäthet. Magnesium är ofta det vi har mer brist på. Så egentligen magnesium och D-vitamin är det vi ska koncentrera oss på, tror jag. Magnesium kan också hämma inflammation i kroppen. När vi har brist på magnesium så kan vi också få en ökad risk för förkalkning av blodkärlen. Dels för att det ökar inflammationen i kroppen och för att mer kalcium är frisatt i kärlen. Och då kan det bli plackbildning i kärlen och kan ge mer hjärt-kärlsjukdom.
Det låter ju då som att det här med att ha bra magnesiumnivåer är väldigt, väldigt viktigt för kvinnan mitt i livet.
Ja, absolut.
Ja, och hur får vi i oss det här? Vilka livsmedel har vi magnesium i?
Ja, magnesium finns ju ganska många växter. Sen är det nog så att vi har en sänkt nivå av magnesium i vår jordmån, att vi har utarmat jorden. Men det finns i baljväxter, bladgrönsaker, fullkornsprodukter, nötter och frön. Magnesium finns ju också i kött och framförallt fetare kött. Det är ju att om man tänker så att vi behöver magnesium för vår muskelfunktion, så finns ju magnesium i muskelfibrer. Och då kan vi också få upp det därifrån ifrån kött. Men framförallt fetare kött. Man kan också få det i mineraliserat dricksvatten.
Hur ska man tänka om tillskott? Behövs det eller klarar vi oss via kosten?
Jag skulle säga att de allra flesta behöver tillskott. Vi ser ju låga nivåer hos nästan alla som kommer till oss när vi tar ett prover på magnesium. Och magnesium kan man ju också ta i blod på vårdcentralen till exempel. Men det är sällan man reagerar hos vanliga läkare på att det är en brist, för referensnivåerna är ganska lågt satta. Så att ja, jag skulle säga att alla i stort sett behöver magnesium och de flesta känner att de mår bra av det. Och slutar de en period så märker de att nu mår jag mycket sämre, jag sover sämre, tarmen fungerar sämre. Vi behöver ju också magnesium för att trycka på funktionen av tarmen. Så är man hård i magen så är det bra att ta magnesium också. Och det är väl egentligen det som är tecken på att du tar för mycket magnesium. Om du blir väldigt lös i magen, då får man ofta trappa ner lite grann på magnesiumet. Men annars så tycker jag att man kan trycka på med ganska mycket magnesium. Vi brukar väl säga ungefär upp till en 600-800 milligram om dagen brukar vi behöva. Och då ta det mesta av det på kvällen.
Och tänker du, är det här då specifikt för kvinnan mitt i livet eller ska man tänka annorlunda om du är en yngre kvinna eller om du är en kvinna då runt klimakteriet?
Jag tror att vi absolut behöver det efter klimakteriet, och där är det jätteviktigt att vi får det, dels för det här med stressnivåerna men också för bentätheten, för hormonbalansen överlag. Sen ser vi att alla har nog en brist överlag, men bristen ökar nog på mer och mer. Och det har ju också med vår östrogennivå att göra. Vi ser att om man tar östrogen till skott så har man inte riktigt lika mycket brist på mineraler överlag. Hormonet, alltså östrogenet, hjälper oss nog att hålla mineralnivåerna på en bättre nivå. Så i fertil ålder så har vi vårt östrogen. Och då håller vi också en bättre nivå på våra mineraler. När vi tappar östrogenet så läcker vi mer mineraler. Och säkert behöver mer på grund av att det är en ökad oxidativ stress på kroppen med sänkt östrogen.
Mm, och då gäller inte det bara magnesiumet utan även andra då?
Men magnesiumet är viktigt. Jag skulle säga att det är en av de viktigaste mineralerna.
Finns det några specifika riskgrupper som du vill lyfta här när det gäller magnesiumbrist? Nu har du sagt att i princip alla behöver det, men är det någon grupp som ska vara extra observant på det här?
Jo, men har man en ökad stress på kroppen, så både det här med mental stress, men när man är sjuk eller man får en skada eller tränar väldigt hårt som en elitidrottare, eller personer med ensidig kost, så får man också tänka på att få i sig mer magnesium. Och även efter klimakteriet, om man har en östrogenbrist, då har man också ett högre behov.
Vad är symptomen då på att man då skulle ha en brist? Finns det någonting där som sticker ut som just är relaterat till magnesiumbrist?
Ja, men det kan vara irritation, man kan få ökad symptom om PMS, mensvärk, depression, muskelvärk och kramper är ju väldigt vanligt. Har man återkommande vadkramper till exempel så är det ofta tecken på magnesiumbrist. Man kan få försvagat skelett, så att gör man en bentäthetsmätning till exempel eller man får en fraktur av att man ramlar väldigt lätt, man bara halkar till och så bryter man handleden, då har man ofta magnesiumbrist också.
Det här med kramper och sånt, det tror jag är det som de flesta är medvetna om och känner till och också känner att de blir hjälpta av. Det är min upplevelse om just magnesium.
Men jag känner ju att många som kommer till oss har ju prövat att ta magnesium och vi tar ju väldigt mycket prover och vi ber ju alla våra patienter att sluta med alla tillskott i 2 veckor. Och där kan jag säga att det är nästan alla som har tagit magnesium regelbundet mår väldigt dåligt så fort de slutar. Så de är så, kan jag inte bara få ta lite grann? Men då vill vi ju liksom ta prover på nollnivå så att säga. Men det är jobbigt för de flesta, för har man vant sig vid att ha en bättre magnesiumnivå i kroppen, då känner man av det när man inte har det längre.
Jag tänkte på en annan sak där på magnesium. Ska man tänka på, de heter ju lite olika de här tillskotten.
Absolut. Och där är det viktigt att ta ett magnesium som slutar på at. Så bisglycinat, citramat, malat. De är bra upptag av. Sen finns det ju på apoteket och på vissa hälsokostaffärer så har man ju magnesium som är för magen. Och då är det ju ofta oxid eller hydroxid. Och de är ju sämre upptag av, så vi tar ju inte upp det magnesium så bra i kroppen, så vi kan inte använda det i alla de här processerna som vi har pratat om. Men har man problem med förstoppning till exempel så kan den typen av magnesium vara bra att ta, för då hjälper det till att hålla igång magen. Så det kan vara bra ändå fast man inte tar upp det på det sättet.
Okej, ja men det är ju en bra sak att ta med sig, absolut.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men då tycker jag att vi går vidare och tittar på nästa mineral här, och då ska vi titta på zink. Vad gör zink i kroppen?
Zink är också livsnödvändigt. Behöver vi också i många olika processer. Det är viktigt för immunförsvaret. Det är viktigt för benmetabolism och kognition, alltså mentalt. Det är viktigt för sköldkörtelfunktionen. Även insulinreglering, alltså blodsockerregleringen i kroppen. Och för saltsyraproduktion i magen. Och det behöver vi för att bryta ner proteiner. Så det är också jätteviktigt för vårt näringsupptag. Och det är också bra för sårläkning. Och där kan man ju tänka zinkpasta då, som man sätter på sår. Så att det hjälper att läka. Mm.
Och zink, det lagras inte alls i kroppen?
Nej, det behöver man ett regelbundet intag av. Och så är det ju med många mineraler att det inte lagras, förutom liksom där det används då, men mycket används ju upp ganska snabbt och sen så försvinner det ur kroppen. Det har också visat sig att zinktillskott har kunnat förbättra testosteronnivåer faktiskt hos postmenopausala kvinnor och att det bidrar till en bättre sexuell funktion. Så det kan ju vara bra att tänka på också.
Absolut. Mm. Och var hittar vi zinken någonstans då? I vilka livsmedel?
Bra källor till zink är kött, mejeriprodukter, fullkornsprodukter, inälvsmat, skaldjur och nötter. Och zink gynnas av att man äter det tillsammans med animaliskt protein. Upptaget blir bättre då. Men tillgängligheten kan minska vid närvaro av fytinsyra, som är en antinutrient, och det kommer vi gå igenom sen. Upptag av zink i tarmen kan hindras av andra mineraler, bland annat kalcium, magnesium och järn. Och det är för att de använder samma transportör in i tarmcellen. Ett överskott av zink kan leda till kopparbrist och tvärtom. Högre sockerintag och ett lägre intag av fosfor och zink kopplat till större risk för kortare sömn. Alltså att det är de här, också balansen där kan bli risk för kortare sömn. Zink kan leda till sämre aptitreglering. Och det kan påverka hormoner då som gör att man blir mer eller mindre hungrig. Och man kan få ett ökat sötsug av zinkbrist.
Nu var vi inne här på att det finns massa kopplingar då mellan de här olika mineralerna. För en vanlig människa då, gör jag inom sådana här hundöron, hur ska man liksom veta hur den här balansen ska se ut då mellan allt det här, de här kopplingarna hit och dit? Det kan ju göra att det känns ännu rörigare i allt det här. Kan man testa det där, eller finns det några enkla tips du har hur man ska tänka när man då, om man tar det som tillskott till exempel, eller i kosten, för att få den här balansen? Förstår du vad jag menar, hur jag tänker?
Jo, men i de flesta multivitaminer som är gjorda för kvinnor i klimakteriet, 50 plus till exempel, de är gjorda så att man har en rätt balans av de här ämnena. Men det är oftast inte så mycket mineraler i dem, i och med att de ofta samverkar eller gör att man får ett sämre upptag av det ena om man har det andra. Så vi brukar ju säga att magnesium till exempel, det tar man mest på kvällen, för då har man kanske inte de här andra i sin multivitamin, eller att man tar B-vitaminer till exempel på morgonen och så tar man med någon typ av mineral där också. Och sen så tar man magnesium för sig, man tar kalcium för sig och man tar järn till exempel för sig. Och där är det ju egentligen på varje sån burk eller på tillskott så får man antingen läsa på eller fråga någon som mig när man ska ta det, beroende på vilka andra vitaminer och mineraler man tar. Och även mediciner så kan ju också hindra upptag.
Jag tycker det är en bra, bara sån där liten notis för sig själv. För att det kan ju finnas de som, de tar sina vitaminer på morgonen eller på kvällen i sin lilla pillerburk och så stoppar man i sig alla på en gång. Mm. Men att man då bara tänker till på det där och så frågar för att verkligen säkerställa så man får ut det mesta av sina tillskott som man tar, tänker jag.
Ja, och på de flesta, som jag sa, de flesta burkar och även mediciner så står det ju på vissa liksom tas en timme eller två timmar efter mat. Och det finns ju en anledning till att det står så på burkarna, så där ska man ju försöka läsa på när man tar, så att man tar det vid rätt tillfälle.
Mm. Brister då när det gäller zinken, vad har du att säga om det, och riskgrupper?
Ja, riskgrupper är ju de som har nedsatt tarmfunktion eller en ensidig kost. Man har ett högt spannmålsintag, det har ju med det här med antinutrienter att göra som vi pratade om och kommer gå in på mer sen. Vegetarianer, men även de som har en kropp i stress, som är lite drottare och äldre. Och där är det väl säkert både ensidig kost och det här med ökad oxidativ stress och näringsbrister. Diabetiker också en ökad risk. Och det som vi ser vid brist är ju att man kan få ett nedsatt immunförsvar. Man kan till exempel få vårtor på kroppen. Det är ju vanligast egentligen i tonåren och sådär. Barn, tonåringar får ju mycket vårtor, men får man det som äldre, då kan det vara ett tecken på zinkbrist. Hudförändringar. Och det kan vara alla möjliga hudförändringar faktiskt. Tecken också på att immunförsvaret inte riktigt fungerar. Håravfall, försämrad sårläkning. Och en försämrad eller ökad aptit och ökat sockersug är faktiskt ett ganska vanligt tecken.
Mm, och man kan väl se på naglarna också, va?
Man kan se det ibland att man kan få lite prickar på naglarna, ja. Visst. Men det är olika mineraler kan ju ge det, så att det är ju inte ett säkert tecken på just zink kanske. Men har man flera av de här sakerna samtidigt, då kan man nog tänka zink, absolut.
Vi har ju varit inne på det här nu med fytinsyra och antinutrienter, så jag tänkte att vi ska fördjupa oss lite i det och förklara vad det är för någonting. För det är också ett ord som dyker upp ofta som jag tror att en del har hört talas om. Så att, kan du förklara vad antinutrienter är för någonting och vad de gör och inte gör?
Ja, precis. Ja, och antinutrienter, det är ju ett ganska brett begrepp. Så att, men antinutrienter i sig betyder ju att det hindrar upptag av näringsämnen. Och det kan hindra då olika typer av näringsämnen beroende på vilken antinutrient det är. Och då har vi ju några, fytinsyra är ju något som jag nämnde då innan, som finns i frön, nötter och sädslag, baljväxter. Och de här binder till mineraler. Det blir sämre upptag av mineralerna.
De tar mineralerna helt enkelt från oss.
Ja, kan man säga. Ja, de binder dem i tarmen så att vi kan inte ta upp dem. Sen har vi oxalater. Och det finns ju spinat, rödbetor, nötter, vissa bär. Och de binder till kalcium. Så då hindrar vi det att komma upp, att vi tar upp det ur tarmen. Och det kan ju leda till att vi får problem med benskörhet, alltså dålig bentäthet, men också ge njursten faktiskt, för att det binder till kalcium och bildar stenar i njurarna. Tanniner, det finns i teblad, kaffe och vissa frukter som vindruvor och granatäpple. Det binder till järn och till olika proteiner, och det kan det ge då ett sämre upptag av det. Och det är ju viktiga, alltså järn är ju också ett jätteviktigt mineral, framförallt om man blöder och så i början av klimakteriet kanske. Då behöver man ju järnet. Sen finns det proteasinhibitorer, ett fint ord. Det finns i baljväxter, sojabönor och linser. Och det minskar nedbrytning av proteiner och upptag av aminosyror. Och den näring då som vi ska få i proteinrik mat. Så det här gör ju att om man äter proteiner från baljväxter och så är det svårare för oss att använda det proteinet än om vi äter köttprodukter till exempel. Glukosinolater, det är korsblommiga grönsaker, broccoli, blomkål med flera. Och det hämmar upptag av jod. Och jod kommer vi komma till sen också. Det är viktigt för sköldkörteln, bildar de sköldkörtelhormonerna. Lektiner finns också i baljväxter, bönor, linser, ärtor. De binder till cellmembran i tarmen och de kan orsaka inflammation och skada av tarmväggen. Och det gör ju att då blir tarmväggen tjockare. Man kan få läckande tarm som gör att saker läcker in som inte ska in. Men det kan också minska upptaget av alla typer av näringsämnen. Och där kan man ju göra vissa saker. Man kan blötlägga, jäsa, tillaga olika livsmedel på olika sätt för att minska nivåerna av antinutrienter och deras negativa effekter. Men det är ju viktigt att tänka på. Framförallt om man äter en ensidig kost på något sätt. Om man är vegetarian, vegan och äter mycket av en typ av födoämnen. Att man då använder dem på rätt sätt. Man tillagar på rätt sätt, man blötlägger och man ser till att man får i sig så mycket protein att man kan ta upp den mängden man behöver.
Men när du säger att tillaga på rätt sätt, hur tänker du då? Hur ska man tillaga liksom?
Det är ju en konst det här, för det är ju olika för olika födoämnen hur man ska tillaga. Till exempel nötter, där ska man ju helst blötlägga, man ska torka antingen i ugn eller att man frystorkar i frysen. För att man ska bli av med så mycket av de här antinutrienterna som möjligt. Bönor är ju också, man ska ju helst torka, sen ska de blötläggas, sen ska kokas en viss tid och sen skölja av, alltså man inte tar med vattnet i någonting man gör sen och så vidare. Så att det är en konst, och det man får läsa på. Så vill man äta på ett mer ensidigt sätt, så är det viktigt att man lär sig ordentligt hur man gör det på bästa sätt, för att man inte ska skada tarmen och upptaget av olika näringsämnen.
Och då tänker jag också på det här att när du berättar alla de här sakerna, så kanske man kan känna att oj då, nu kan jag inte äta, det här är ju nyttiga saker. För det är ju, alla de här sakerna är ju sånt som vi då, det är bra att äta spenat och rödbetor och nötter och frön, och det, alltså, det är ju bra saker. Så att vi ska ju inte bli skrämda här, för att det är väl ändå så när du äter mycket av det och när man äter ensidigt av det, det är väl egentligen det vi ska förstå i det här resonemanget, eller hur?
Ja, men jag tror att om man tänker på att äta så mycket födoämnen som är med en ingrediens, alltså man vet vad man lagar till, och man lagar till den mesta maten själv, och man varierar sin kost. Jag tänker mycket säsong och så vidare, att man inte äter kanske en näve mandlar varje dag, eller bönor varje dag eller sådär, utan man låter kroppen också läka emellan. För vi blir påverkade av i stort sett all mat på ena eller andra sättet. Och grönsaker, alltså alla växter egentligen har, det enda skyddet de har, det är ju att de är giftiga på något sätt. Ett djur kan springa ifrån oss, de kan skydda sig på olika sätt. En växt står där den står, och då måste den ha hittat andra sätt att skydda sig. Och det är de här antinutrienterna då som de har för sitt skydd och kunna överleva.
Jättebra tycker jag att vi känner till det här. Och sen som sagt att vi ska ju inte bli skrämda, utan det är ju när man äter väldigt mycket och väldigt ensidigt. Men bara att förstå att de här finns och då faktiskt kan ställa till det, att man då inte får det optimala upptaget i kroppen. Så det här är ju ett spännande område tycker jag. Då går vi vidare till nästa mineral, och det är selen. Vad har vi att säga om den mineralen?
Selen är ett grundämne som finns i jorden, men halterna kan variera väldigt mycket i olika länder, och i Sverige är marken väldigt selenfattig, och vegetabilier som odlas i Sverige har därför väldigt låg halt av selen. Och selen är viktig för många olika processer i kroppen också. Det är viktigt för signalsubstanser, alltså för kognitiv funktion. Immunförsvaret och skelettet behöver selen. Sköldkörtelfunktionen behöver selen. Och selen är också en antioxidant som skyddar cellerna mot nedbrytning, och det kan påverka östrogenbalansen i kroppen. En högre selennivå har samband med bättre bentäthet.
Och här hör vi ju, det här är ju verkligen bra om, eller viktiga områden för kvinnan mitt i livet och även postmenopausala kvinnor.
Absolut.
Och vad hittar vi selen då? I vilka livsmedel?
Ja, selen finns ju till viss del i fisk, skaldjur, inälvsmat, ägg och nötter, framförallt paranötter. Det är nog så att även om vi äter en varierad kost så får vi inte i oss tillräckligt i kosten. Så att ett par paranötter om dagen, 1-2 paranötter om dagen, är bra för att få upp nivån i kroppen.
Jättebra tips.
Men sen är det också, man ska inte äta hur mycket som helst, för att selen kan ju faktiskt bli giftigt i högre doser också. Så att man tänker att en paranöt ungefär är 50 mikrogram, så, och att det giftiga nivån på selen ligger på ungefär 400 mikrogram per dag. Då är det inte så många man ska äta per dag innan det kan bli potentiellt och lite farligt.
Och har vi några speciella riskgrupper som då behöver ta tillskott?
Ja, men jag tänker att det är de som äter lite mer ensidigt. Och att man äter då mycket grönsaker kanske från Sverige och inte ta några tillskott. Man äter inte heller fisk och skaldjur och kött och sådana saker, utan man är vegetarian eller vegan och då äter mest nordiska grönsaker, då får man inte i sig så mycket selen. Och då är det ju viktigt att man äter tillskott. Äldre är ju också en riskgrupp. Man har sämre upptag oftast, att tarmen är lite mer ogenomtränglig. Man har lite mer problem att ta hand om sina mineraler och kanske äta lite mer ensidigt då också.
Och vad finns det för symptom på selenbrist? Är det någonting som sticker ut där som man ska tänka på?
Ja, där kan man ju också få de här vita naglarna eller vita prickar i naglarna av selen. Man kan få muskelsvaghet, hjärtmuskelförändringar. Men man kan ju också få en försämring i sin sköldkörtelsjukdom till exempel om man har det redan. Eller att man får plötsligt lite högre nivåer på TSH eller så. Då kan det vara selenbrist som är en av faktorerna.
Och TSH är ju då ett hormon som är kopplat då till sköldkörteln.
Ja, precis. Mm.
Tycker du att man behöver ta tillskott eller räcker det med att ta paranötter?
Jag tycker paranötter är jättebra om man inte vill ta några tillskott. Men det är ju antingen det eller ta något tillskott. Sen tar man en bra multivitamin så finns ju ofta selen med i den. Och då kan det vara bra att titta på hur mycket är det då. Ska jag äta paranötter till eller andra tillskott till så man inte heller får för mycket.
Bra. Då går vi vidare och tittar på jod.
Har man en låg jodstatus, alltså man har lite för lite jod i kroppen efter klimakteriet, så har det ett samband med ökade klimakteriebesvär och en sämre lipidprofil, alltså blodfettsprofil i kroppen. Alltså man kan få högre triglycerider och man kan få sämre skydd för kärlen, alltså att man får en åderförkalkning då. Och sköldkörtelfunktionen går ju ner då med jod. Vi kan inte bilda våra sköldkörtelhormoner om vi inte har jod. Det är väldigt kopplat till dem. Och metabolismen då blir också sämre, alltså hur vi använder den näring vi får i oss. Så att det här är ju allt kopplat. Det är ju både liksom socker, blodfetter som också blir inflammation och blodåderförkalkning i sin tur då av det här. Så jod är också jätteviktigt, och framförallt när vi blir äldre.
Och ser du att att jodhalterna då brukar det sjunka då på grund av ålder också, eller att man är i klimakteriet, eller varför blir det liksom sämre?
Antagligen för att metabolismen blir långsammare och att vi har ett ökat behov av våra sköldkörtelhormoner, och att det är många som får problem med sköldkörteln när man blir äldre, och framförallt kvinnor. Och då är ju jod en väldigt viktig mineral i det.
Och var hittar vi jod någonstans? Jag tänker ju då på salt såklart, joderat salt. Hur ska vi tänka om det till exempel?
Ja, men joderat salt är ju jätteviktigt. Det är ju någonting som har gjort att vi har kommit ur en tid där vi hade mycket problem med strömma till exempel i Sverige. Det är inte så länge sedan vi hade problem med det. Och där är ju jodet jätteviktigt. Och det förekommer naturligt i berggrunden, men det är olika mycket i olika berggrunder i världen, i olika geografiska områden. Och troligtvis har vi lite för lågt här också. Men det som har skyddat oss i Sverige är ju att vi har fått jodet i saltet och vi använder bordsalt med jod i. Nu är det ju så att fler och fler väljer andra typer av salt. Himalayasalt, havssalt, så som inte är joderat. Och då tycker jag att man ska tänka efter lite grann. Får jag i mig jod på andra sätt? Hur är min kost? Eller behöver jag ta ett jodtillskott? Finns det i min multivitamin?
Livsmedel då, fisk och skaldjur, alger, tång. Har vi någonting mer där? Mejeriprodukter?
Ja, och där är det ju också att djuren får ju oftast jodberikat foder, eller i Sverige i alla fall. Och då innehåller även ägg och mejeriprodukter jod. Men köper man ägg och mejeriprodukter på andra håll i världen där man inte gör det, då är det inte säkert att man får i sig jod på det sättet heller.
Ja, det är mycket att hålla reda på här.
Mm. Det behövs för en normal sköldkörtelfunktion. Att det har en antioxidativ och antiinflammatorisk och antibakteriell effekt. Man använde ju mycket jod förr i tiden för tvätta av sår och sådana saker. Den samverkar, alltså jod samverkar med selen, så att har man tillräckligt mycket jod men inte tillräckligt mycket selen så får man ändå inte en bra funktion. Och även aminosyran tyrosin är viktig för att bilda sköldkörtelhormoner, så att de här samverkar. Ofta om man tar tillskott som är gjorda för sköldkörteln så är det de här tre ämnena som finns med. Det är selen, jod och tyrosin.
Just det, och tyrosin bildas väl också utav kroppen själv? Så att man behöver inte bara ta det via kosten?
Nej, precis. Det är ju ingen essentiell aminosyra. Nej.
Då ska vi gå in på MSM. Och det är väl inte en vanlig mineral om man säger så?
Nej, det här är ju mer en molekyl, alltså en organisk förening. Då kan man ju likna det lite grann vid en vitamin. Men det är inte en vitamin heller. Men den är kopplad på ett kolskelett som en organisk förening. Och det innehåller svavel. Och det finns i många olika livsmedel som grönsaker, frukt, fisk, mejeriprodukter. Men mängden kan variera. Och det är ganska låg nivå av de här, eller det här ämnet i födoämnen. Och i kosttillskott så är det kanske i alla fall 100 till 1000 gånger så mycket som det skulle vara i den kosten vi äter. Men det marknadsförs ju med mycket fördelar. Att man har sett att det stödjer ledhälsa, minskar inflammation, kan förbättra huden och främja hårtillväxt. Men det finns inte jättemycket forskning om MSM och effekterna har inte riktigt kunnat bevisas fullt ut. Det finns ingen robust vetenskaplig bevisning. Men man har gjort preliminära studier att det finns liksom kopplat till bättre ledhälsa, att det kan minska smärta och hindra inflammationen hos en del med ledproblem som osteoartrit, alltså reumatisk värk. Hudhälsan kan också stödjas genom att man främjar kollagenproduktionen i huden och det kan minska problem som akne, eksem och andra hudproblem. Det har troligtvis också vissa antiinflammatoriska egenskaper och det kan vara fördelaktigt för personer då med inflammation som artrit, ledinflammation till exempel. Hud och naglar får det också att det kan främja hårväxt och förbättra nagens hälsa. Och det är genom att tillhandahålla det här svavlet då som det finns i den här MSM. Och många kan känna sig väldigt mycket piggare utifrån det de som jag har pratat med. Man kan känna sig piggare, man kan få alla de här positiva effekterna utav MSM. Men det finns inga tydliga kopplingar till klimakteriet vad jag kan hitta i forskningen. Däremot så finns forskning nu som visar på eventuellt minskad risk för östrogenrelaterad bröstcancer. Men det här är ju bara på labbnivå än så länge, så det har inte gjorts några studier på levande människor så att säga än. Däremot så tror jag att man också kan få negativa effekter. Att man kan ju ha en obalans i tarmfloran med bakterier som bildar vätesulfidgas. Och det är ju en svavelgas, att den använder svavel till att bilda den här gasen. Jag vet inte hur många som har hört talas om SIBO, men att det finns då en bakterieöverväxt i tunntarmen. Och där ska man ju inte ha bakterier eller gaser då som bildas. För då kan de ligga i vägen för näringsupptag och ge inflammation på tarmen och hämma upptag av alla de här näringsämnena som vi har pratat om. Och där skulle jag tro, för jag tycker jag ser en koppling med de som har tagit MSM och haft tecken på en sån här SIBO, att det då kan förvärra, att man ger mer svavel till de här bakterierna och då mår sämre. Får mer diarré och magproblem i övrigt. Sen kan det säkert vara så att har man en inflammation i tarmen så är ju svavel är ju lite retande då också. Så det är inte bara positivt utan det kan ju också reta. Så har man en läckande tarm eller inflammation i tarmväggen så kan svavlet och reta ytterligare. Och då kan det också ge att man får en snabbare tarm och man får ont i magen. Så det kanske inte bara är det här med SIBO utan att det kan vara inflammation överlag.
Mm. Ja, men jätteintressant. Om vi tittar vidare då på hur ser forskningen ut på det här mineralområdet? Jag vet att du har plockat fram en del studier här just när det gäller mineraler och kvinnan mitt i livet.
Ja, men jag tänker att jag delar med mig av de här studierna så att de också finns att hitta genom podden. Men det finns ju jättemycket studier på magnesium. Och det är ju mycket av det som jag har gått igenom här med magnesium och de andra mineralerna utifrån de här studierna också. Men att det är viktigt för hormonella störningar, för sköldkörtelstörningar. Och att mycket av de här processerna skulle inte fungera alls eller tillräckligt bra utan magnesium. Så det är en jätteviktig bit. Sen ser man att man har ju en bättre bentäthet om man både fick magnesium och kalcium för bentäthetsproblem än om man också la till östrogenbehandling. Så att egentligen om man kombinerar magnesium och kalcium så ger det lika bra effekt som att ta östrogentillskott. Så det kan ju vara bra för dem som inte kan ta östrogen av olika anledningar för cancer och sådär. Att lägga till magnesium kan faktiskt göra att man får ett bättre upptag av kalciumet och bättre bentäthet. Och zinken där, att det kan förbättra testosteronnivåer och sexuell funktion hos postmenopausala kvinnor, det tänker jag är en jätteviktig bit. Det är ju många som pratar om det, att både funktion, alltså slemhinnetillstånd, men även lust och sådana saker går ner, och det kan vara kopplat till zink, så att man kan ju pröva att ta tillskott där och se om inte det hjälper.
Mm.
Men sen var det väl, ja, det finns ju en massa studier här där man har tittat på alla de här mineralerna.
Vi lägger ju ut de här länkarna på podden här sen, så att ni som är intresserade då kan gå in och titta vidare på de här olika studierna som kopplar till de här mineralerna som vi har pratat i då i avsnittet. Vi ska börja runda av här, och då tänkte jag fråga dig, vad är dina egna reflektioner då? Du har redan varit inne lite grann på det, men har du någonting du vill tillägga här om när du träffar kvinnor då mitt i livet och kopplat till mineraler? Vad ser du för någonting?
Jag ser ju många patienter med låga mineralnivåer, och magnesium och selen är ju det som vi ser oftast att man har brist på. Med en ökad ålder så går de här ner. Och det kan ju ha att göra med både tarmens mående och att man har liksom mer stress, och framförallt efter klimakteriet, att det här med östrogenbristen, det stressar oss och vi får en högre oxidativ stress i kroppen. Och då är det ju viktigare att få de här tillskotten också. Zinkbrist verkar vara vanligare vintertid. Även D-vitamin som vi har tagit upp tidigare är ju också viktigt vintertid, och det har ju med det här med immunsystemet att göra, att vi behöver mer skydd mot virusinfektioner. Vi är mycket mer inomhus och får mycket mer påverkan av virus av den anledningen. Och att man antingen med tillskott eller att man får styra om sin kost så att man äter en mer näringsrik kost, så att man vet, ja, men de här bitarna äter jag för att få i mig de här mineralerna. Så att man får läsa på. Och det fanns många studier, ganska små, som tyder på ett samband mellan det här med extra tillskott av östrogen och högre mineralnivåer efter klimakteriet. Alltså att de här interagerar också. Så att får man tillskott, då har vi en bättre nivå av mineraler. Så troligtvis använder vi mer mineral när vi har lägre östrogennivåer. Och det som jag tänker liksom med mineralerna och så, att man ska pröva tillskott med magnesium, framförallt i kvällen. Och det är inte farligt att ta åtminstone 400 mg magnesium per dygn. Man kan öka lite till. Men det som man då kan få är ju lös mage om man äter för mycket. Och även selen, jod och zink kan vara bra att man ser över så man får i sig det. Att man har det i sin kost eller att man behöver ta tillskott. Man kan mäta selen, magnesium och zink, men jod är svårare att mäta. Det går att mäta, men det finns inte någonting som egentligen visar på, ja, men just så här mycket jod har du. Och det är ju anledningen till att jodet sitter ju väldigt mycket uppe i sköldkörteln. Det sitter ju fast i de här hormonerna, så det är inte så mycket som ligger ute i blodet. Så därför är det svårt att hitta liksom exakt vilken nivå du har. Där tittar vi ju mest på sköldkörtelhormonerna och nivåerna på dem för att se, ja, men man kanske kan pröva att lägga till jord, se, blir det bättre av det? Ja, men det är väl egentligen det. Och att det är mycket som är kopplat till det här, att man har klimakteriebesvär, benskörhet, insulinokänslighet, höga blodsockernivåer, sköldkörtelproblem, benkramper, dålig sömn, sötsug, då är det kanske något av de här mineralerna man behöver.
Ja, nej, men det här är ju komplext, verkligen, och jättemycket bra information, Jannike. Så med det sagt då så tackar jag dig för all den här informationen, och jag hoppas nu att lyssnarna har blivit klokare och kanske vill titta vidare på någonting som man känner att det här kanske kan vara någonting för mig och så vidare. Så tack snälla för all den här informationen och tack för att du återigen ville vara med i Klimakteriepodden.
Tack, det var jätteroligt att vara med.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.